Rätt.
Vad är nivån på?
Får prata lite tystare idag, kanske. Så. Så byggproduktion är lite lättare att
ta till
sig. Det är lite mer konkret, det är lite lättare att man kan se på bilder och förstå vad man pratar om. Medans man ska försöka berätta om folk som pratar med varandra, det är en projekteringssituation, det är lite eljest. Så jag ska försöka gå igenom idag, förhoppningsvis på ett förståeligt sätt, är hur man kan på samma sätt som igår då, med de här lean-tankarna i huvudet, titta på vad vi kan göra med vår produktion, alltså vår produktionsplanering, hur vi planerar vårt arbete och hur vi sedan utför det. Med små ständiga förbättringar, titta på variationer, förstå dess innebörd, etc. Titta på problem och brister, vad det egentligen. Det finns ganska mycket problem i byggindustrin idag, men vi kan inte angripa alla med lean. Lean är inte lösningen på hela världens problem. Men det är emot den början. Sen titta lite grann på olika verktyg. Vi försöker implementera de här lean-tankarna och se vad det kan leda fram till någonting och se vilken effekt det får. Sen är det kort. Jag pratade om projekteringen igår och det är väl samma här. Några har varit ute i byggbranschen tidigare och sett byggen, men fler kanske har varit inblandade på en byggnadsplats eller sett ett bygge än vad man har sett en projektering. Så det är kanske lite lättare att ta till sig, hoppas jag. Är det någon här som inte har varit ute på en byggnadsplats? Några stycken, tre har aldrig varit ute på ett bygge. Okej, okay. Ja, då får jag titta på er lite. Det är tydligare att se när ni inte greppar någonting. Då kanske får ta lite tydligare. Så vad vi pratar om idag är, så att säga, idag är det på den här bilden. Så pratar vi egentligen om Lean Supply och Lean Assembly. Alltså där faserna efter då design. Alltså hur man agerar med sitt supplier då. Tillförsel av resurser och material och information till en byggarbetsplats. Och Lean Assembly då hur man sätter ihop de här resurserna till en färdig byggnad eller en färdig produkt. Så idag kommer jag också titta mer på processerna. Så är det processen att bygga. Det är processen att planera bygget. Fokus är på bygget idag. Och varför? Jag pratade om det igår, men jag hade en liten annan synvinkel på det. Det här är de klassiska. Det här kommer jag från den svenska studien. Som heter, det de har gjort på Chalmers. Jag vet inte vad den heter nu. Som tar fram slöserier i byggprojekt. Så man ska titta på speciellt där kanske direkt värdeskapande arbete är ungefär, det är alltså direkt arbete, den sista skapar ungefär 17-18%. Det är det arbete som är direkt tillför något värde. Indirekt arbete är ju i för sig också värdeskapande, en sån som man måste göra för att skapa värde för en annan process eller någon annan aktivitet. Men titta speciellt på omarbete, till exempel omarbete, väntan, utnyttja tid, avbrott, alltså sånt som är rent slöseri. Och då har man pekat på ungefär 30-35%. Så det är därför vi säger okej, de här slöserierna, kan vi se vad de är för någonting? Kan vi lyckas identifiera dem innan de uppstår? Och sen om de uppstår kan vi hitta ett system så vi kan handskas med dem. Det är ju essensen med Lean. Att vi bygger ett robust produktionssystem. Sen handlar det ju om, som vi pratar om, att vi gör rätt saker. Se till så att de här variationerna arbetar, att vi känner dem. Som inte spretar hejvilt, så att vi känner variationen. Så variationen är först alltså stabil. Det är det första steget. Så man kan acceptera att du har en stor variation, men att du vet vad variationen är för någonting. Att variationen alltid är densamma från aktivitet till aktivitet. Det är den grundläggande förutsättningen. Nästa förutsättning som du ska arbeta med då är ju att minska den här variationen. Kan vi ha noll variation, ja, men då vet vi att processen går precis som den ska. Då uppstår det aldrig, då behöver vi inga buffrar överhuvudtaget. Utan då går processen från A till Ö. Att vi får till slut rätt kvalitet i slutändan. Så man bygger på det som igår. Så skulle jag säga att lean byggproduktion då är ett antal metoder och verktyg för att kontrollera. Alltså man kontrollerar byggprocessen och i det här fallet produktionen. Och vi gör det för att minska våra variationer i då informationshantering, i materialflöden och i de resurser vi använder. Och vårt mål är att leverera alltid, varje gång du kör någonting, leverera i rätt kvalitet, i rätt tid och inom budget. Och det pekar ju på igår då. Att det var därför man gjorde den standardprocessen då, i det här exemplet. För att kontrollera, du har ett byggsystem, du vill alltid kunna leverera. Det gör man ju ändå, sätter du ett leveransdatum på 5 månader framåt. Då ser du alltid till att leverera dit. Men frågan är hur du gör det internt. Som det ser ut idag får du oftast lägga till extra arbete på slutet på projekt för att få ihop det, för att nå deadline. Så kan vi göra det på ett mer effektivt sätt genom små enkla medel. Egentligen logiskt tänkande. Det är det andra då. Så det här kanske jag borde haft igår istället. Att prata om byggnads produktionssystem och dess aktörer. Alltså byggsystemet istället för processerna som hade igår. Det kanske är lite lättare att förstå. Så nu får jag gärna ställa frågor under tidens gång. Rent generellt om man tittar på produktionssystem. Så brukar man försöka tolka då. Någon form av det här bulkproduktion kontra instyckeproduktion. Det är en axel. Så det finns ju företag som tjänar bra med pengar på att spruta ut 1 miljon skruvar till exempel, som man säger på Beijer och Clas Ohlson till exempel. Det är ena skalan, alltså det är volymproduktion. Den andra skalan är ju kundanpassning. Alltså att kunden vill ha kanske efterfrågar unika produkter. Då kan man inte spotta ut 100 stycken eller 1000 stycken av en och samma produkt. Utan det kräver att man tillverkar kanske en styck. Kunden har sitt önskemål. Det är så de flesta sådana små hustillverkare gör idag. Du får komma dit. Du får säga precis vad du vill ha för någonting. Och vi fixar det. Det är en typisk kundanpassning. Så då går man upp på den högre cirkeln där, som är en stycke produktion. Det är typiskt sådana små hustillverkare. De säljer på det. Nästa steg är ju lite mer fordonsindustrin och massproduktion. Man har vissa modeller då som man går efter. Det är inte så att du kan gå till en biltillverkare och få precis vilken bil du vill. Du får välja ett märke främst. Du får välja en modell. Och därefter kanske du får välja lite add-ons till den här modellen. Men inte mycket mer än så. Det är för att man ska få lite ekonomi och scale. Alltså kunna tillverka stora serier och kunna tjäna pengar på det. Så det är lite teoretiskt om produktionssystem. Byggandets produktionssystem har man börjat karakterisera på det här sättet. Det finns fyra olika egentliga produktionssystem. Den första där uppe är då det traditionella systemet. Alltså traditionell byggproduktion som man löser det oftast. Alltså större, mer komplexa projekt. Man skiljer då på det här med kundorderpunkten. Alltså hur långt i processen, när i processen kunden kan komma in, eller när man levererade kunden, kunden kan komma in och bestämma. I traditionella byggprojekt kan kunden komma in tidigt i projektet och därav bestämma själv vad de vill ha för någonting. Till exempel om du ska bygga ett nytt kulturhus till exempel, eller en sportanläggning. Det är inte så att NCC eller Skanska eller Veidekke har ett förslag på det här är nya Norge Arena till exempel. Bygga den, utan då är kunden med och utformar den produkten. Så man använder i princip bara normer och standarder som grund och sen projekterar man resten så det blir en unik byggnad. Traditionell byggproduktion. Jag ska Jag ska exemplifiera det här snart. Nästa, när vi flyttar kundorderpunkten lite grann framåt då, alltså du standardiserar lite grann mer innan du släpper in kunden, att kunna göra sådana här förändringar, kallar man då för alltså mallprojektering. Så du har vissa mallar som du går efter. Då börjar du ha vissa alltså hustyper eller serier du kan välja mellan. Och där utifrån de serierna kan du kunna gå in och bestämma till viss del. Nästa steg är att du har mer, du standardiserar din byggnad ännu mer. Alltså du har specifika komponenter. Du har inte bara mallar som står fast, utan här har du vissa komponenter. Alltså väggar, golv börjar se likadana ut. Och då har du ännu mindre möjlighet som kund att gå in och bestämma någonting. Och nästa, det extremvarianten då, är att du helt enkelt, du som du går och köper någonting i butik, det finns det här. Välj det här eller välj inget. Som i Sverige har vi ett klassiskt företag som heter Älvsbyhus, det kanske ni har hört talas om. Säljer de på norsk marknad. De gör det också. Du vet, du får det här, ingenting annat. Och det tjänar de ju bra med pengar på. Det har åtminstone gjort det tidigare. Det är en typisk sån här väljvariant eller variantproduktion. Variantproduktionssystem. Vi gör det här, du får inte välja någonting. Take it or leave it. Och folk köper det, eller har köpt det i alla fall. De har ju gått ner lite grann nu, vad jag vet, i omsättningen. De säljer mindre nu. Jag har hört. Så ett sånt typiskt exempel på den skalan. Sen finns det, så kan man passa in olika byggsystem eller olika företag i den här skalan, hur de agerar mot sin kund. Till exempel Moelven byggmodul, vart handlar de om? Principen Lindbäcks byggar, va? Konfigurering. Moelven har ju sitt, de är också volymsystem. Och de kör med sitt volymsystem. Så de har ju sitt system och sen konfigurerar de det till varje kund. Det vi vill ha det här, ja, men då kan vi göra de här förändringarna i vårt system. Så det är mer en konfigurering, en liten förändring. Man rattar lite grann på systemet och sen får kunden. Men man kör alltid med sitt volymsystem som är boxar i princip i den här storleken. Det kör man kontinuerligt. Så den traditionella då, byggplatsorienterad produktion. Och det här, det är någonting som är, det här är ju komplexa projekt ofta. Alltså det är jättemycket olika, det är inte bara en byggnad som ska byggas. Ofta är det också kringliggande infrastruktur som byggs på samma gång. Så det är flera olika projekt som pågår i princip på samma plats ofta. Flera olika aktörer som ska in. Här till exempel, hur många byggkranar ser vi i det här området? Ja. Ja. 7 stycken kanske, 8 stycken. Och sånt. Så det är otroligt komplexa projekt att försöka samordna alla aktörer. Och sen också att samordna logistiken kring det här. Inte bara logistiken på bygget, utan logistiken av material som ska in på den här platsen. Så det här är ju, det här är en stort forskningsfält och ett stort utvecklingsfält. Det är det Veidekke sysslar med till exempel. Mycket. Veidekke, NCC, Skanska. Det här är ju deras värld. De bygger sådana här projekt. Det här är inte ett vanligt husbyggnadsprojekt till exempel. Det ser inte ut på det här sättet. Det tar inte den här komplexiteten. Så nu är vi högst upp i skalan. Ja, det behövs ju. Det behövs ju att om Gövik kommun, Fylke kommun till exempel, vill ha någonting, något unikt objekt, det måste finnas någon som kan tillgodose det på ett effektivt sätt. Det här som brukar ge mer kallas för lean construction. Det här är lean construction. Så om ni söker på det, om någon pratar om lean construction, så vet ni att de pratar om den här traditionella byggverksamheten. Hur man ska kontrollera den så att vi minskar våra variationer. Traditionellt ser det ut så här då. Vi pratar om produktionen. Alltså du har ett flöde. Aktiviteter. Jag kommer att prata mer om det sen. Men egentligen så har du Så att man går, om du pratar om byggnad till exempel, så går du igenom byggnaden med olika aktörer som genomför olika arbeten. Etc, etc, etc. Jag ska ta upp det lite mer senare. Det är ett ganska komplext produktionssystem. Allt arbete utförs i princip på plats. Man kan köpa vissa komponenter i och för sig. Så man har lite prefabricering eller standardisering. Men ofta så är det att det är unikt för precis det projektet. Tittar vi på de andra stegen så börjar vi prata om en form av standardisering av organisation utav vår produkt. Vi måste ha någonting att utgå ifrån, några mallar eller några komponenter till exempel som vi använder för att vi ska kunna leverera då någon form av lönsamhet. Så vi börjar närma oss mer och mer den mekaniska industrin här, alltså till exempel fordonsindustrin, när vi börjar definiera våra produkter. Du kan inte längre gå in och få vad du vill, utan du får ett definierat system. Och det kan man ha på olika grader som jag pratade om tidigare. Och det här byggsystemet, det är någonting som du som företag har. LSPU har ett byggsystem. Vi levererar det här huset. Moelven har ett byggmodul, har ett byggsystem. Vi levererar sådana här hus. SSO Skanska har flera olika byggsystem och Veidekke har flera olika byggsystem. Byggsystem, till exempel för att leverera flervåningshus, har de flera olika varianter beroende på vilken kund det var. Jag kommer ta in det snart, visa det snart. Ett exempel. Men i varje fall så är det någonting som följer, det är det som är bestående i ett företag. Projekt kommer, projekt går. Och du använder hela tiden ditt byggsystem. Du bygger ett hus, ett projekt, tar in erfarenheter. Du kör nästa projekt, tar in erfarenheter etc. Så byggsystemet är det som är kärnan i företagets arbete. Så det här är plattformsbygget. Det här är då andra steget. Om vi pratar om mer plattformar, så det här tror jag är NCC. Jag glömde exakt vad det är för. Jag tror NCC Bostad. Det här är ett av deras plattformar för att bygga flervåningshus. Då pratar man om lite grann det här med economy of scale. Så man vill bort ifrån det här med traditionellt byggande så att allting är unikt på bygget. Man vill försöka ha economy of scale, så köpa bulk. Köpa 1000 av det, 1000 ytskivor. Så som mycket isolering till exempel. Då vill du få en viss standard. Då har man skapat en plattform för det. Men det är fortfarande väldigt flexibelt. Men ändå har man dragit åt handbromsen lite grann för vad kunden kan bestämma. Du får ett flervåningshus och det ser ut på det här sättet. Och sen däremot, om det kommer en annan kund från NTNC, så vill du ha ett sånt här hus. Då har de ett byggsystem säkert för det också. Så flera olika byggsystem beroende på vilken typ av kund man har. Så jag har lagt in, sen när ni får den på fronten, den ligger redan på fronten, så finns det lite, jag har lagt in lite länkar, jag ska inte visa dem alla. Jag har lagt in någon länk på, där ni kan se det de pratar om, till exempel i det här fallet NCCs bostadsplattform. Finns det en länk här under, där ni kan titta på det, hur det fungerar. Så det är det här man brukar kalla för industrialiserat byggande. Mycket mer. Så man har gjort det i princip traditionellt. Man bygger på byggarbetsplatsen. All logistik sker där. All förädling av din produkt sker på byggarbetsplatsen. Men däremot så börjar du snäva åt den här variationen lite grann genom att skapa ett byggsystem. Så industrialiserat byggande. Man börjar fäva in metoder från tillverkande industri för att få kontroll på den här processen. Och det kan man göra för att du har ett byggsystem. Så det beror lite grann på varandra. Det här är vad jag visade på förra bilden då. Version 3.1 och version 3.3 är olika versioner av det här byggsystemet som man har, som alltid följer. Så du kör version 3.1 och sen tar du erfarenheter från ett projekt. Och då blir nästa, då blir version 3.2 av ditt byggsystem. Och så nästa version 3.3. Etc, etc. Nästa steg är då konfigurering. Så det här är bilder från Lindbäcks bygg, i princip som Moelven byggmodul. Så det här är projekteringen jag pratade om igår. Men de har snävat åt ytterligare. För då har du ett, då var det så att säga ett koncept som du går efter. Och konceptet för de här volymtillverkarna som det här är utan låda som är 12 gånger, 5 gånger, 3 meter eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad den här längre. Så det är det som ligger som grund till det. Och så baserar du allting på den lådstrukturen. Så kommer det någonting som ligger utanför det här. Någon vill ha någonting unikt. Även då säger de här företagen nej. Det gör inte Skanska eller Peab eller någon annan stor entreprenör. De säger inte nej. Utan vi fixar det. Men de här företagen, de är specialiserade. De passar inte vårt byggsystem, så säger vi nej. För vi tjänar inte pengar. De inser att de tjänar inte pengar på att försöka sig på någonting som inte passar deras byggsystem. De har bränt sig flera gånger på det. Men insett att det går inte. Kan vi inte sälja på vårt byggsystem som det är, ja, men då får vi utveckla vårt byggsystem eller förändra vårt byggsystem. Vi kan inte ta in vilka projekt som helst och tro att vi fixar det. Ska se. Så när jag säger förarbete till exempel, nu pratar vi om hög grad prefabricering i det här fallet. Så vi prefabricerar en hel del i fabrik. Så ungefär 90% av arbetet sker i fabrik. 10% sker på byggnadsplatsen. Dessa ser ut. Alla var hos, nej inte var hos Moelven allihop, men några var dit i varje fall. Eller ni kommer säkert åka dit i någon kurs i framtiden, hoppas jag i varje fall. Det är bra att ha varit med och se. Eller hur är det Fred? Får man åka ut och titta på Moelven så småningom?
Vi har väldigt
fattat roligt. Ja, bra. Då får ni se det här i princip. Det är samma, de är konkurrenter, Moelven och Lindbäcks bygg som jag baserar sig på. Och här finns det också en. Kan bara ta upp en stund för kuriosa. Här har jag inget internet. Jag förklarar ju saken. Tänkte att vi ska försöka. Jag vill visa en kort snutt. Det här företaget som heter Lindbäcks bygg är den största industriella byggaren i, de kallas för industriella byggaren nu, när de, alltså merparten av sin produktion är inne i fabrik. Det är inte längre industriell, industrialiserat byggande eller industriellt byggande. Det är det som är skillnaden. Jag ska se om jag lyckas få in det här. Känns ju konstigt. Konstpaus.
Tänk lite grann av det för att du så slöseri är utgångspunktet. Alltså 35% är direkt slöseri i byggbranschen. Och hvis vi ser det sammanhanget med annan typ av industri, så har det skett en väldig effektivisering. För exempel bilindustrin har ju blivit mycket mer effektiv och mycket mer lönsam, mens byggindustrin tänker en väldigt, det är vårt utgångspunkt här. Alltså vi brukar pengar unødvendigt på. Det är ett förslösning.
Så de här 30-35% de är ju för traditionell byggproduktion. Så det är såklart att mycket av det sker på byggarbetsplatsen. Det är där man har mätt det slöseriet, det är där man identifierar det. Och det finns såklart slöseri också om du går in i fabrik. Men det har inte mätts på samma sätt. Så man mäter inte på samma sätt. Eftersom man kontrollerar sig, man kontrollerar kvaliteten på ett helt annat sätt när du prefabricerar det, när du har det in i en fabrik. Det är det som är det största. Så det är kvalitetsökningen. Det är det som är det här med lin, att du ser att din nästa kund är personen i nästa arbetssteg framför dig. Så du kvalitetssäkrar varje arbetssteg. Så att allting som kommer från fabriken är 100% kvalitetssäkrat. När du har ett byggsystem så vet du hur du ska montera det. Du vet att allting blir tätt. Du vet att allting håller ihop. Du vet att du inte får något kvalitetsproblem. Så det är det som är utgångspunkten.
Och det är inte motsida i på den biten där, men det kan också föra till andra ting. Alltså nu har vi vissa stora skorgrupper på Västerlandet, och vi har diskuterat det tidigare, att med mer elementbygging så skapar det andra utmaningar, för exempel det med sammanföljning av elementer, att det kan bli en sak i slik att man löser något, och så kommer det andra ting som bygger upp i tillägg, så man måste hela tiden ha uppmärksam på det som sker. Men det är det realistiskt att håpa på att vi kan klara på det till 35%?
Jo, helt klart. Jo, alltså det tror jag redan har skett. Alltså det var ju en veckaklocka tror jag för industrin för, det var 6-7 år sedan när studierna gjordes. Så när man började arbeta med lean, alla de stora företagen arbetar med lean, arbetar med kvalitetssäkra sina processer. Oavsett om du jobbar i fabrik eller på arbetsplats eller på kontor eller projektering eller produktion, så är det kvalitetssäkring av dina processer som är ledordet. Och det är inte bara ett modeord nu, utan det är väl, du kan knappt sälja det som ISO och tidigare. Det är ett säljargument också, så att vi arbetar med lean. Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer. Du vet att du får vad du vill ha. Du vet att du får en produkt med bra kvalitet om du köper via oss. Så jag ska bara visa det här. Lindbäcks bygg i Sverige, den största industriella byggaren av de här volymhusen. De vann Lean-priset för 2 år sedan. Alltså Lean Construction-priset i Sverige. Så det är lite spännande. Alltså hur de arbetar långsiktigt med att säkra sina processer. Projektering, försäljning, marknadsföring, produktion, allting. Jag ska bara visa några snuttar, jag tror jag ska visa allting. Det var 7 minuter. Så det är väl lite grann om vad. Är det här som är ljudet kanske? Vi visar bara lite. En stund. Så precisionen som krävs när man prefabricerar är ganska extrem. Det är som Fred pratade om. Så det här måste vara perfekt. Det är inte bara ett säljargument att det är hög kvalitet, utan det är ett krav att allting är exakt. Det får inte variera med 1 centimeter till exempel, som det kan göra på traditionellt byggande. Då kan du fixa det på plats. Då bilar du betongen till exempel utifrån sågen och sågar till en bjälkare eller någonting och fixar det.
Med denna tidsbesparing kan få en lägre kostnad på hustillverkningen då, kontra traditionellt byggande. Och detta gör vi då, eftersom man tillverkar i en fabrik, så är ju alla utsedda för att göra sin sysselsättning i fabriken. Och vi kan då dra ner manskapstimmarna ute på arbetsplatsen. Och detta, tid är ju relaterat med pengar, så kan vi korta ner arbetstiderna på arbetsplatsen så tjänar vi pengar på det.
Så vi kanske pausar här så kan ni se resten om ni är intresserade. Ja. Vänta nu igen. Ja. Den. Ja. Jag tror att tryggtestet var det. Jaha. Alltså om man testar volymerna.
Ja, för det är ju kommit att känna att den är ös.
Och det gör de ju. De bygger ju fortfarande idag, så att det betyder att de har ju koll.
Ja, jag
så att, men jag vet inte hur de gör. Ja, jag vet tyvärr inte hur de gör, men det är ju såklart idag är det ju en viktig del. Att man kan provtrycka sina hus och man kan verifiera kvaliteten då. Som du säger, man verifierar att det är tätt, lufttätt. Man verifierar att alla anslutningar
är bra.
Jag vet inte hur de gör det. Ja, det är bra. Den kvalitetssäkrar ju varje volym så att säga. Den kvalitetssäkrar, så den jag tror de provtrycker dem i fabrik också. De har varje volym då. Och varje volym är ju en så att säga en enhet i sig. Har ju en klimatskärm i sig. Har ju väggar och tak i sig då. Med sån här volym. Så att. Men de löser det. Jag vågar inte säga hur. Men det var en bra fråga. Idag är det viktigt. Exakt nu, men jag kan säga på kostnadsbesparingar, det är två helt olika typer av sätt att bygga hus, alltså bygga fabrik eller bygga på arbetsplats. Så att det är svårt att få. Jag gjorde en sån byggkostnadsjämförelse för några år sedan. Det var nästan helt omöjligt att hitta siffror, alltså jämförbara siffror på produktionskostnader just då. Så man kastar ju att vi sparar pengar. Det är för Lindbäck, de har insett, för dem sparar de pengar. Alltså på deras företag. De vet att för oss så kostar det pengar att vara på byggarbetsplatsen. Kan ju vara inne i fabrik ännu mer, så sparar vi pengar. För dem själva. Det är inte jämförelse med någon annan, utan för deras egen synvinkel. Och hur mycket där vågar jag inte säga. Så då har en god poäng. Så det finns säkert siffror att få tag på. Men det här var jag pratade om. 90% i fabrik och 10% på byggarbetsplatsen. Till skillnad från då princip 100% på byggarbetsplatsen var traditionellt. Så det är två helt vitt skilda produktionssystem. Kunderna är olika, tänk på det. Du ska inte jämföra dem. Det är som att jämföra äpplen och päron. Det är inte samma sak. Utan det är olika kunder, olika typer av byggnader. Allt är olika. Men det är en typ av byggande. Sista systemet är då konfigurering. Och det här kommer jag inte ihåg vad det var för någonting. Alltså när du har ett visst system. Och sen gör du bara små justeringar. Du har ett färdigt, komplett förslag på hur ett flervåningshus ska se ut. Någon kund kommer fråga dig, vi vill bygga en skyskrapa till exempel. Så ja, men det här fixar vi åt dig på den och den tiden. Vill du ha det eller vill du inte ha det? Nej, jag vill ha så. Ja, men då kan vi inte fixa det. Så det handlar bara om att justera lite grann på sitt system. Jag har två exempel som ni säkert har sett. Inte bara vilken utav man ska ta. Men vi kan ta ett av dem och så tar vi ett break efter det. Kommer inte ihåg hur lång den var. Ni kanske har sett dem här. We'll be right back. i dagens värld. Att de stänger sina system på det sättet. Så vart var vi? Som det här senaste exemplet som jag visar, om det nu är, om det nu är konfigurering eller om det är plattformbygge, det vet jag inte. Det kanske är en typ av konfigurering, för det var ju väldigt många timmar tog att bygga. Det är flera gånger, så 40 timmar eller någonting, sätta upp stommen. Så det verkar vara en konfigurering. De har ett precis system, precis vet hur de ska göra, och så kör de bara. Vad vi pratar om här eller bilproduktionen är två delar som skiljer mellan. Vi skiljer mellan, nu pratar jag ganska teoretiskt en stund här också, vi skiljer mellan två sätt att arbeta. Traditionella linjetillverkning som man gör i mekanisk industri. Alltså där du står på en arbetsstation och sen flödar då bandet, arbetsbandet, så kommer produkten till dig när du står. Men i bygg funkar det på ett annat sätt. Om du kollar på ett traditionellt byggande på byggnadsplatsen, det är att du går istället genom byggnaden. Det är du som är det löpande bandet, alltså personerna som ska fixa det här. Arbeten är ju löpande bandet. Det är det som är den väsentliga skillnaden. Så det här med fabrikstillverkning vad gäller industriella byggnader, det är ju ingen skillnad mot att tillverka bilar till exempel. Så det kommer jag inte ens titta på i det här fallet.
Jag vill släcka ljuset. Bra, tack. Så tror jag.
Ja, det kanske är lika bra så. Så till exempel. Det här är ett exempel som en av de mest rutinerade entreprenörerna i Sverige brukar ta upp allt när han pratar om problemet med traditionella byggandet. Är till exempel konstigt att bygga ett badrum. Sen går det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken yrkeskategorier som alla ska in i ett badrum för att få det klart. Ett badrum på ett bostadsbyggande. 7 olika yrkeskategorier som ska in. Det är inte bara att de ska in dit en gång, utan ofta kommer de in, gör ett arbete, och sen efter det så ska någon annan in, gör ett arbete, sen kommer de tillbaka för att fixa det här eller fixa någonting annat. Så många yrkeskategorier ska in flera gånger bara för att förordna ett badrum. Det här är det traditionella sättet. Och så här görs det mycket idag. Men det finns ju lite utveckling här också när det gäller prefab-sidan. Har ni sett de här prefabricerade badrummen till exempel? Några sätt i varje fall. Det finns ett företag i Sverige, jag vet inte om det finns något i Norge, men i Sverige heter det Part AB. Kan jag gå in och titta på. Jättestort företag som bygger alltså volymer, alltså färdiga badrum volymer. Så man hissar med kran, sätter in. Tänk vad jävla smidigt när du ska renovera ett badrum. Så kommer allting klart och bara trycker in det. De har också färdiga kök som de levererar. Så gå in och titta på det på internet. Park AB. Väldigt intressant företag. Så de har flyttat hela verksamheten eller badrum. För det här är en av de mer komplicerade delarna i ett bostadsbyggande, alltså det här med våtrum, får det tätt. Samtidigt så är det här också när du tittar på kundens önskemål, så det här med badrum är ganska viktigt för kunden. Det är ganska viktigt när man tittar på, jag börjar titta på vad jag gör själv egentligen när man går och tittar på någon ny bostad. Men fan, tittar man på badrummet, hur det ser ut. Det gör man också på hotell, vet jag, när jag bor där. Är det bra hotellrum, då har de bra badrum. Så det är ett viktigt process. Så till exempel Lindbäcks bygg, alltså de här volymtillverkarna, de är ju just utanför Luleå i norra Sverige då. Och sen ungefär 10 mil därifrån så finns det Part AB som tillverkar de här volymerna, badrumsvolymerna. Det har varit jättelätt för Lindbäck att köpa in sådana färdigt beställa in i sina volymer. Och de gör inte det. Anledningen är att de inte vill släppa på den här kompetensen om badrum. För de vet att det är vad kunden. De vill ha kundkontakten. Eller badrumsutformning. De vill inte släppa den till en annan aktör. Det är en anledning. Så därför försöker de själv på. De, i princip så gör de. I fabrik så gör de ett badrum som man gör på arbetsplatsen. Olika kategorier kommer in. Men man gör det i en fabrik istället för på en arbetsplats. Så man brukar prata om traditionellt är något som heter Parade of Trades. Som är det på en vis internationella synvinkeln på det här med olika aktörer som går in i ett byggprojekt. Så det kan ni titta, det finns en länk här. Det finns ett spel också. Där man får en förståelse för hur variationen i arbetet hos en viss aktör påverkar efterföljande aktörers arbete. Så prova att ladda ner det där och spela det här spelet några gånger. Så alltså Parade of Trades. Alltså en parad trades är ju ordet för yrkeskategorier. Alltså rörläggare, BBS, el etc. Parade menas med att de kommer efter varandra. När en är klar så kommer nästa. Så kommer nästa och så kommer nästa. Så i princip vad handlar det om är att man har olika trades. Olika yrkeskategorier. Trade 1, 2, 3, 4 och 5. Och sen förutsätter man en viss variation. Man säger att man ska bygga 100 enheter av någonting. Så förutsätter man en viss variation då på de här. Som säger att okej, för varje vecka ska man leverera 5. De kan leverera max 5 enheter. Variationen på den första trade 1 är 2 och 8. Så antingen kan man leverera 2 eller 8. Så det är en ganska stor variation i sitt arbete på grund av vissa orsaker då. Så kan man se om vi har en sån variation i den här yrkeskategorin, vilken effekt får det? Och så kan man spela det här spelet då, automatiskt via tärningsspelet i princip. Så man börjar med den första kategorin då, och sen slår man random då, och sen ser, kan man producera 2 eller 8? Så de här är alltid 5, alltså genomsnittet är 5 per vecka. Så den första kan antingen producera 2 eller 8, den andra 1 eller 9. Så genomsnittet är alltid 5. Men med stor variation. Så första först slår så att den kan producera 2 stycken. Ta 2 stycken från lagret. Nästa. Och sen gör man på samma sätt va, när man går vidare i det här spelet. Så det kan ni testa. Man får ladda ner det. Det finns i en zip-format. Man behöver inte installera någonting heller. Utan det är bara att köra. Och det här var jag pratade om igår bland annat. Och det Fred pratade om lite tidigare. Och vad ni har pratat om idag. Ett annat problem är ju med flera yrkeskategorier. Att vem tar ansvaret för alltså kopplingen mellan de här konstruktionsdelarna. Vem är det som tar ansvar att det håller tätt? Man tar ansvar för sitt eget arbete, men den här överlämnandet mellan dina delar, mellan golv och vägg till exempel, där man svarar för det, att det är tätt. Så det brukar vara ett klassiskt problem. Nu kanske det är lite mer naturligt att prata om de här resurserna istället, eller de här flödena som vi pratade om igår. Jag försökte göra en omtolkning till projektering då igår, som jag kanske inte var så jättelyckosam. Nu är det lite lättare att förstå vad jag pratar om när vi pratar om byggproduktion. Det ska producera någonting på plats. Så att de här måste finnas redo då, innan vi kan börja arbeta. Men normalt så ser det ut så här. På den vertikala axeln så har vi percent plan complete, som är ett ganska vittkänt begrepp i på engelska. Alltså hur stor del av planerat arbete är genomfört, PPC, percent plan complete, eller completed. Och sen ser man för varje vecka då, vecka 1, 2, 3, 4, 5 till vecka 14. Och sen har man mätt. Det här är verkligen mätningar från projekt då. Så man insett att det var en eller två veckorna som man verkligen utfört det arbete som planerades. Resterande veckor så har man inte, av vissa anledningar, inte kunnat utföra vad man har lovat. Och en av anledningarna är ju till att de här inte är klara, till exempel. Man har inte sett till så man har kontrollerat de här variationerna i de här flödena. Så det har hänt någonting. Kanske en yrkesgrupp har utfört sitt arbete för sent på grund av att de inte finns material tillgängligt eller någonting annat. Så jag tror inte att det här är speciellt ovanligt i traditionell byggproduktion, lastproduktion, att man inte kan göra det arbete som är planerat. Som ett exempel ska vi se bara vad små variationer kan ge. Som sannolikheten är då kanske 90% att vi har då komponenter, material tillgängligt, 90% att ritningar finns rätt, 100, alltså vi har garanterat, vi vet att vi har kompetenta byggnadsarbetare som kan göra arbetet, vi vet att vi har rätt utrustning på plats. Vi är inte riktigt säkra på att vi har en konsult eller en underentreprenör som gör en rörläggning och sådär före, som vi inte är riktigt säkra på om han blir klar eller inte i tid. Och vi vet att vi inte blir så påverkade av väder och vind. Och så ihop alla de här variationerna så inser vi att det är ungefär 60%, det är bara 60% chans att vi kan utföra det här arbetet. Sannolikheten är 60% att arbetet som vi ska göra just nu kan genomföras under de här variationerna. Så det är viktigt att man har koll på de här förutsättningarna för att genomföra ett arbete, att man kan kontrollera dem. Vad gör man om det här uppstår då? Vi har ju alltid en variation. Det finns ju alltid en risk. Är det en planeringsfråga eller en utförandefråga? Man kan ju inte planera för allting. Det kan ju alltid ske saker som man inte kan planera för. Så därför måste det finnas ett planeringssystem också på arbetsplatsen som kan ta hänsyn till, nej, kan beakta de här variationerna som ändå finns. Så vi behöver göra för någonting är att vi behöver planera. Vi behöver genomföra arbetet. Så jag tänkte gå igenom några praktiska grejer på hur vi planerar. Nu planerar, nu pratar vi flöden, nu pratar lina, så vi pratar om flöden, så det blir flödesorienterat. Kommer gå igenom traditionellt kontra hur man borde kanske göra det. Så det här var lite grann vad jag pratade om tidigare. Det är de klassiska lagarna för planerare som jag pratade om. Det är prognoser är aldrig korrekta. Det går aldrig att göra en helt korrekt planering. Du måste alltid ha något system som du kan ta hänsyn till variationer. Till exempel också en fabrik. Det går inte att göra en prognos, en långsiktig plan, planering som håller. Men du måste ha styrsystem så du kan styra på dagen eller på timmen till och med vad som händer. Så det är en klassisk bild. Ganska komplext projekt. Det är flera olika yrkeskategorier går in som ska projektera olika saker, ska planera olika saker, så ska allting det här komma ihop då till en byggarbetsplats och det här ska göras. Och så alltså, kan man garantera verkligen att det här projektet går att genomföra? Vem kan garantera det? Så planer måste finnas. Men det måste också finnas andra system för att ta hänsyn till de här variationerna så att du verkligen kan genomföra arbetet. Det är ju traditionellt. Alla har nog inte sett en planering. Men det är ett traditionellt sätt att planera byggprojekt på. Det heter Critical Path Method. Eller Gantt-diagram heter det på. Det kanske många har hört talas om. Alltså Gantt-planering. Man planerar på aktiviteter. Så varje rad är en viss aktivitet. Kanske att rörläggning på plan 1 eller spika in i väggar på plan 2 till exempel. Och sen har du ett startdatum och ett stoppdatum för den aktiviteten. Så det är klassiska sättet att planera på. Ta ett exempel att det här är ett vanligt, jag tror det här är ett husbygge. Svårt att se som står där. Kanske vi ser som står där. Men det är ett sätt, jag tror det är ett husbygge. Frågan, är det här en bra planering? Vad tror ni? Så här ser det ut idag. Så här styr man idag. Och tittar på sin tidplan. Vad ska vi göra för någonting? Helt viktigt. Ja. Exakt. Precis. Ja, det är svårt att få lite kontroll över vad som sker, va? För att säga, om du till exempel har den här planen och sen går du in på en arbetsplats och sen ska du se, okej, okay, du har ett flervåningshus till exempel, så ska du se, kan jag på den här planeringen se vad som händer precis idag? Nej, troligtvis inte. Du vet inte riktigt var folk arbetar. Du vet att det är flera underentreprenörer som är inblandade, men du vet inte riktigt vad de gör, men inte riktigt vad de arbetar med. Så du har ingen, det är bra planering. Du måste ha med en huvudtidplan, alltså en GANT-planering. Men det räcker inte för att styra ett arbete på ett vettigt sätt. Så svaret som jag sa är helt säkert nej. Det räcker inte. Men huvudtidplan måste finnas. Så det är vad man kallar för aktivitetsbaserad planering, alltså critical path method. Man hittar då en critical path. Vad behöver, vilka aktiviteter är de kritiska för att det här bygget ska bli klart? Det som kallas för critical path, alltså den röda tråden. Starta från grund till att allting är klart då. Sen finns det vissa aktiviteter runt omkring då, som man kan göra det när som helst. Vissa utav inne i väggarna till exempel kan man, är inte beroende, alltså huset är inte beroende av att alla inne i väggarna till exempel sitter där direkt. De kanske man kan planera in lite senare. Det kanske finns lite flexibilitet i det arbetet. Så vem arbetar med vad, var och med vem? Så lite grann sådär lösningsplatsmentalitet egentligen. Att vi fixar det. Och i många projekt så finns det inte annat än det finns byggmöten, va? Jag skulle inte säga att man inte gör någonting. Man är byggmöten kanske varje dag till och med och planerar sitt arbete. Så det är inte så att man inte gör någonting. Man gör det inte strukturerat. Det här är någonting som man kallar för flödesbaserad planering istället. Det är samma projekt. Så här är ett projekt, försökt göra om det här projektet då till flöden istället. Så på vertikalaxeln så är det våningsplan i ett hus. 1-5 våningar. Och sen varje sån här linje är ett arbetslag som genomför ett visst arbetsmoment. Så storleken i vertikalled på ett våningsplan innebär olika ytor på varje våningsplan. Så det är inte så att så i ett våningsplan 3 så har du flera olika ytor då. Arior, där folk jobbar. Och de här linjerna då menas på att det här arbetslaget går från yta till yta. Jag jobbar först på, svårt att se, det är svårt att peka här också, men ja, så kanske här är du här sätter man gipsar väggar till exempel, den här linjen här. Så här går ett arbetslag och gipsar väggar kontinuerligt, går från första från källare, går till våning nummer 1, går till våning nummer 2, etc, etc. Är det här en bättre planering? Det här är ju samma planering. Det här är precis samma planering. Så det här är GANT-planen, bara att gjort om till ett flödesdiagram. För att se vart olika aktörer befinner sig i en byggnad. Man kan väl se så här då. Var det en bra planering? Man kan direkt se att okej, okay, vad som står i diagrammet, hur man ska läsa planeringen, eller hur du tänker?
Ja.
Okej. Okay. Ja, du menar varje linje, eller vad? Okej, okay, varje linje menas ett arbetslag som genomför ett arbete. Sen är det två män som, eller två gubbar som sätter upp gipsväggar till exempel. Så det är en aktivitet som går genom bygget. Ett annat kan vara att vissa betongarbete till exempel, ett annat. Så varje sån här en aktivitet, task 1, task 2, task 3.
Var
ser du?
Tvåan
där till exempel, är det
ja.
De här?
Ja, var
ser där? Det är frågan som jag ska svara på.
Ja.
Jag ska bara ta frågan där.
Var det att du får en sån som det andra där systemet?
Mhm. Ja, just det.
Är det på en måte här och på en måte visa vad slags uppgifter som avhänger
av varandra?
Det är ju, till exempel,
ja.
Grunden är färdig för att snicka på en
måte. Det visar ju den här till exempel. Här till exempel så visar att du, här visar du att här till exempel ser du direkt. Här kan du direkt se på en planering att ja, men nu ska jag börja sätta gipsväggar till exempel innan foundation work är klar. Foundation work basement ligger där borta. Så att du, hade den varit längre till höger, då hade det varit någonting fel i planeringen. Så man ser ju ganska tydligt här att, så kan man ju, när man gör den här planeringen också, då sätter du in förutsättningar. För att säga att du kan inte börja gipsa väggar innan väggstommen är klar till exempel. Då kommer du automatiskt in i den här planeringen. Men här kan du se brister i planeringen då. Och det var det jag tänkte visa via den här. Så här kan man direkt se samma aktivitet samtidigt på flera platser. Så i det här första på ettan där så säger vi att den arbetslaget som gör task 1 ska göra det samtidigt på i projekt A och i projekt A våning 2 och i projekt B våning 1. Så vi har planerat. Tvåan så är korsande aktiviteter. Då menas det att precis just den punkten, den ytan, där kommer precis två arbetslag befinna sig på samma gång. Och det är inte heller bra. Båda ska göra ett arbete precis på samma plats på samma tillfälle. Alla ska se ett materiallager där. Alla ska se in och rota och böka. Trean då. Det här är ju två aktiviteter som egentligen är beroende av varandra. Så att task 4 måste vara klar före task 5. Men här är det verkligen en liten buffert. De blir i princip klara nästan samtidigt. Så kanske man ska ha lite större tidsbuffert bara så man säkrar variationerna i systemet som finns. Fyran, det här med att starta samtidigt i samma plats är också fel. Det är också klassisk agantplanering. Vi startar allting på samma plats. Och det gör man i verkligheten inte, va? Utan då är det byggmöten. Det är byggmöten där du säger att du ska gå dit och du ska gå dit och du ska gå dit och det. Så man startar aldrig precis på samma plats. Men hur tidplaneringsmässigt så gör man ju det. Så här kan man se två problem då med den här planeringen, den här gantplaneringen som jag visar till er. Så här har vi ett gitter med aktiviteter, vi har korsande aktiviteter, vi har aktiviteter utan tidsbuffer. Så att säga, de ligger för nära varandra i tid. De ska arbeta på samma plats, i samma tidpunkt. Och där är ett enda gitter, där är det. Man vet inte ens vad som pågår precis där. Så det förespråkar att det kommer bli lite kaos på arbetsplatsen, troligen. När det ser ut på det sättet. Så att man gör sig redan en otjänst som man planerar. Så du är förvirrad över. Ja. Nej. Precis. Ja. Så här i princip i våningsplan 1 så ser vi att där ska i princip på tetan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 stycken arbetsaktiviteter ska pågå på precis i princip samma tidpunkt. Och det ser man inte egentligen på en Gantt-planering. Man ser inte lika tydligt på en Gantt-plan.
Jag vill vara elektriskt där.
Så det här ska jag kunna tolka som en förbättrad planering. Man flyttar om den här. Vad man försöker göra med line of balance är att vi får jämna flöden. Så man ska arbeta kontinuerligt med våningsplan och våningsplan. Eller mellan yta och yta. Så du arbetar med gips och väggar. Då stannar du inte upp och väntar. Utan då går du till nästa yta och fortsätter gips och väggar. Nästa yta och gips och väggar. Det är precis som ett flöde i en tillverkande industri. Men det går bandet istället. Men nu går du som yrkeslag. Gips och väggar, etc. etc. Så vi ska försöka planera flöden. Vi ska försöka planera tidsbuffers mellan de här flödena. Så att det finns en liten tidsintervall innan nästa lag kommer. Så man har lite tid på sig att justera vissa kvalitetsbrister om det uppkommer. Så att allting är klart inför nästa arbetslag. Ja, det finns ett program som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men där heter det alltså line of balance heter det. Alltså flow-based planning. Alltså flödesbaserad planering. Och själva planeringsverktyget heter line of balance. Och det finns ett program och finns ett företag som har gjort det här då. Jag kommer inte ihåg vad programmet heter, men det heter någonting.
Mm.
Ja. Precis. Ja. Ja. Och det blir en av anledningen till att det blir kaos då sen. Sen då kan man göra som du säger. Vad gör man då? Säg att det blir försinkat i starten till exempel. Du måste ha slutdatum, måste du ha samma. Försinkat i starten, vad du gör istället. Du startar inte alltid på samma gång utan du justerar takten. Och så den här, ju brantare lutning du har på kurvan, ju fortare måste de arbeta. Det innebär fler och fler gubbar. Istället för att det är två som gipsar så är det tre stycken som gör det. Så det kan man styra den här programvaran då. Ja, precis. Man reviderar den här kontinuerligt då. Så man följer också upp, alltså man plottar in sen vilken lutning har de här i verkligheten. Det här är en planering va? Och sen följer man upp vilken lutning har de i verkligheten. Och sen så antingen så börjar aktiviteten att det går för långsamt. Då försöker man justera så. Då undersöker man varför går det för långsamt. Behöver ni mer resurser? Och så justerar man upp den takten istället. Så det är viktigt att de här går parallellt. Det är som du säger, det blir aldrig så här snyggt i verkligheten. Utan man jobbar ju i lite olika takt. Det händer ju, det händer saker. Men då får man justera det. Precis, det måste finnas en. Nej. Alltså du måste planera det här med varje arbetslag. Sen exakt hur du gör det. De följer upp det. Så de följer upp takten för varje arbetslag. Ser hur långt det har hunnit. Jag vet inte om de gör det på dagligdags eller om de gör det på veckobaserat. Och sen här brukar också kombineras med last planner sen du ska få se senare. Fredrik, säger något. Mm.
Alltså sen är det klart att man har en viss grupp av
Ja. Ja. Just det. Då kan du säga att jag men kanske styra mitt eget arbete, men du är inte du arbetsledningen som måste planera det. Arbetsledningen ser ju att det här arbetet går långsammare. Du är inte klar med ditt arbete när du ska vara klar. Du ska göra eldragning i lägenhet nummer 1. Du är inte klar med den. Varför då? Och då ser lutningen ut, den ska vara sådär, men lutningen är så istället. Då får man justera det till nästa gång. Så antingen justerar man ner alla kurvor så alla får samma lutning, eller så justerar man den. Så det här är bara ett annat sätt att planera. Sen måste du också fylla upp det såklart. Detta är planera. Flera företag gör det. Jag tror nästan om alla de stora entreprenörerna gör det idag. Sitter man på resursflödet, man pratar inte bara planering, utan det här är ju, det visar på. Nu ska vi också tänka på att axlarna är lite olika. Så ni ser 17 på den nedre är bättre planering, så är det 17 som max. Det här är antalet mantimmare, antalet yrkesarbetare som är verksam precis samtidigt inom byggprojektet. Så max på den första planeringen är 22, max på den bättre planeringen är 17. Så till exempel på den första planeringen så ser vi att man har planerat in flera, eller en period på slutet där man behöver trycka in jättemycket resurser för att få klart arbetet. Så där, då är 22 gubbar verksamma samtidigt på byggnadsplatsen. Det är max i det andra fallet, så är 17 som är inblandade samtidigt. Så det handlar ju också om, det handlar ju också om det här med cashflow. Det kostar pengar. Så att om vi kan få ner resursanvändningen så sparar vi pengar. Och bara genom att planera bättre så har vi gjort det. Så vi också försäkrar oss om att vi kan slutföra arbetet på ett bättre sätt. Vi kan också tjäna pengar på det. Så det här var ett projekt som var 2006. Jag kommer ta ett exempel på det sen. Byggt till cirka 2 år. Ganska nytt träsystem. Så det här var som Moelvens massivträ. Det som Moelven massiv, så det var så. Också. Men det var Martin som står i Sverige, som är deras konkurrent, som gör massivträ. Så det var 5 liknande hus som byggdes. Och det var ett nytt system som man byggde det i princip. Man byggde det, man översatte bara ett betonghus till ett trähus egentligen. Så det var projekterat för ett betonghus, men man bytte bara betong och trä. Så vi detaljplanerade det här. Vi tittade på Gantt-planeringen på det här projektet. Så försökte vi följa upp då varje arbetslag och se hur de gick i byggnaden då, hur de hade gått under resans gång. Kom fram till flera olika brister och vad det innebar, vad effekten var på i bygget då, och problemet med att styra arbetet. Så vi gjorde en väldigt enkel 3D-modell bara, så följde vi arbetet och såg att här blir det problem, här blir det problem och här blir det problem. Och så var det verkligen under projektet gång också. Så jag ska inte visa dem. Så en enkel typ av planering som förvisso är bättre. Så jag tror jag ska hoppa över lite steg nu. Så först har ni kan titta på det själv, men jag bara pekar på ett antal aktiviteter som man kan göra bara för att minska variationen. Och så handlar det mycket om standardisering. Det handlar om standardisering på produktnivå och på arbetsnivå, så att säga. Standardiserat arbete och standardiserade produkter och processer. Jag kan hoppa över de här lite grann. Hur montaget gick till. Det finns massor med bilder och sånt på det. Men det var ett elementsystem. Man hade tält. Så elementen kom på lastbil. Så direkt så öppnade man tältet. lyfta in de elementen i tältet då, montera dem och så nästa element. Så det här var bergklubbselementen som står på lastbilen där då. Så gör man det våningsplan för våningsplan. Öppnar tältet lite, trycker in, stänger tältet. Så man har försökt kontrollera den här variationen som är från väder och vind då, genom att man har tält. Så vi försöker skapa en arbetsplats som är skyddad mot omgivande väder då. Så mätte jag på det projektet, så mätte jag montagetid. Så jag klockade då tiden det tog för att lyfta de här elementen från lastbilen till att verkligen montera dem på plats. Så visar på ungefär 15-20 minuter ungefär normalt genomsnittlig tid. Men så var det vissa problem under vägens gång. Så här visar en frekvenskurva egentligen när du har antal på vertikal axel och tid på x-axeln. Så vissa element tog kanske 60 minuter. Det var något problem. Det var antingen för långa element till exempel som var tvungna att kapa på plats för att få till dem. Det var problem att lossa dem. Det passade inte riktigt med toleranserna till exempel när man skulle montera de här bergklagselementen på väggarna. Som gjorde att vi fick variationer. Precis samma på väggarna. På bergklagen var det precis samma. Då hade en variation. Då hade ett genomsnittligt värde. Och så hade den en ganska stor variation också. Toleranser, korrektion, arbetsförhållanden. Som det ser ut så här, hur kan vi få flöden egentligen på våra processer? Alltså om vi ska lyckas väga in en montagetid på 60 minuter. Vi måste takta produktionen på 60 minuter. Ett element 60 minuter, nästa element 60 minuter. Det skulle innebära en extremt lång projekttid. Hur kan vi lära oss någonting från det här? Hur kan man få kontinuerligt arbete när det tar 20 minuter och sen nästa tar 60 minuter? Och sen så är ett arbetslag och väntar till exempel. Ja, de lärde sig såklart från bygget till bygget. Ja, det blev bättre, jag skulle säga. Men fortfarande så var det, jag tror det här var tredje huset. Det var från tredje huset, A5. Så var det sådana här problem. Så var det så här stor variation i arbetet som vi gjorde. Hur kan man lära sig utav det här? När man pratar om det här med kontinuerligt arbete. Så det är en poäng med att man har ett flöde. Poängen med att direkt du stannar upp. Du arbetar och sen stannar du upp. Då tappar du lite grann av den här kunskapen du har byggt upp. Men däremot om du arbetar kontinuerligt, du sätter alltid upp gipsskivor, då har du alltid flödet i dig. Annars är det alltid en uppstart och en instängning. Det är det som är poängen med att jobba kontinuerligt. Och det tappar man lite grann när man har de här variationerna som man inte riktigt kan kontrollera. Kompletteringsarbetet också. Ni kan se någon gång när jag byter på byggarspel. Jag tror att det är mycket bättre nu. Det här var alltså 2005 eller 2006. Så nu tänker man att det är mycket mer på arbetsmiljö. Men det här var inte så jävla kul tror jag. Alltså den här stackaren där var tvungen att koppla de här. Det var sprinkler. Det är tre hus som måste ha sprinkler. Stackaren var tvungen att koppla sprinklerslangar på varje våningsplan. I undertaket. Och de har inte riktigt tänkt igenom vad man pysslar med. Faktiskt. Sen inget av det här arbetade som överhuvudtaget. Så inget exempel heller. Men jag vet att Skanska och Vedek och de arbetar med det här systemet som heter Last Planner numera. Men jag kan för lite om det praktiskt. Det har inte varit med i något projekt. Det sägs att det är verkligen lyckosamt för traditionella byggprojekt att arbeta på det sättet. traditionellt så, vad gör man för någonting? Jo, du har en planering. Och sen då pushar du den planeringen. Du ser till så att ja, men du ska göra det här den tidpunkten. Gör det. Så du ser till så att du har information. Du vet vad du ska göra för någonting. Du planerar arbetet. Du säger det här bör du göra. Och så gör man det. Och så ser till att pusha arbetet så att du klarar tidplanen på det sättet. Det är traditionellt. Men last planner istället så sätter man in ett till system vid planering. Som säger, vad kan jag göra? Du har en viss planering. Och så går du ner på arbetsplatsen och tittar. Ja, men han är inte klar framför mig. Jag kan inte göra mitt arbete. Så jag kan. Jag kan inte. Vad kan jag göra? Vilket arbete av det här som är planerat kan jag verkligen göra? Därför kommer jag fram till det här 60% PPC som vi visade på tidigare. Alltså plan percent complete. Som bara